Detta måndag och det är dags för en ny upplaga av podden Sanni och Svensson. Och vi är nu tillbaka med ett, ja vad ska vi säga, ett fjärde avsnitt. Och varför knippar vi då med siffra 4? Jag skulle säga att det är Per Joos siffra.
Ja, en elegant backa. Jag kontrar med Fredrik Olausson.
Ja, han har väl haft flera olika siffror, men en som väl ständigt har haft den här fyran är ju ändå Johan Åkerman, och det förknippar jag klart och tydligt med Skellefteå.
Ja, men passningsgeni, det var ju Åkerman, men ett ännu mer passningsgeni. Skugga Nilsson, general manager eller sportchef för Luleå, han var ju vass.
Ja, riktigt coolt att en forward kör med nummer 4. Jag drar till med en som faktiskt har tröjan i taket, en nordamerikan, Skeeter Moore. Jag har aldrig sett honom spela, men det var väldigt många som ville att jag skulle lyfta upp hans namn. Och ett annat namn som jag också fick upplyft var Johan Elgen Larsson i Munkfors. Jag har ingen aning om vem han är, men jag ser på Lead Prospect att han väger 107 kilo, så det verkar vara en intressant lirare.
En som inte väger 107 kilo, eller gjorde i alla fall, det var ju Harald Lyckner, en Färjestadslegend och numera en kollega på Simor. Och den här, saknar man inte smeknamn, Biffen. Jan-Erik, känn på den här. Jan-Erik Biffen Nilsson, Timrå spelade han i, och han har även varit assisterande förbundskapten under några säsonger.
När du säger Jan-Erik Nilsson så tänker jag på något helt annat smeknamn. Då tänker jag på Janke som spelar Jan-Erik Nilsson där i Rederiet. Men det är någonting helt annat.
Det är hockeypodd här, nu fortsätter det.
Vi kastar oss direkt över derbyt som spelades i Göteborg. Ja, derby eller derby, vad man nu kallar det. Frölunda valde att kalla en match mot Färjestad för derby, och det blev ett väldigt rabalder i sociala medier. HV gjorde sig lustig över det. AIK fotboll gjorde till och med sig lustig över det. Och alla skulle komma på derby till höger och vänster. Ja, vad säger du om det?
Genialiskt. Vilken marknadsföring de fick för Frölunda. Det är klart att det inte är ett derby, men folk uppmärksammade den här matchen, skrattade lite åt dem kanske, men matchen fick ett spridning, så att ur en marknadsföringsperspektiv så var det genialiskt, men det är klart att det inte är ett derby det handlar om.
Nej, verkligen inte. Men man kan väl i alla fall säga ett västderby, det har det väl kallats ett par gånger.
Ja. Så att, ja. Och det är en match som det är väldigt mycket prestige i, som ligger dels mellan supportrar och såklart mellan lagen, två tilltänkta topplag, så är det ju. Men folk blir väldigt upprörda för saker och ting, har jag i alla fall fått erfara den här veckan. Själv stått lite i stormens öga gällande Oscar Nilsson och Brendan Shinneman, men vi får anledning att återkomma med det, för det har varit en het potatis på sociala medier, låt oss plocka upp den lite senare.
Vi gör det senare. Det här var ju, vi kallar det i alla fall för ett rivalmöte, och där var det ju, där hände ju grejer. Det var lördag kväll i Skandinavium, och Frölunda vann matchen med, vad blev det, 4-2
ja,
till sist.
Ja, det var 5-2 i öppen bur till och med.
Så var det nog, ja. Det var Hjalmarsson som satte en där i öppen kasse. Men vad, innan dess så hände det ju grejer i matchen. Ska vi ta och kasta oss över den här situationen med målgården som faktiskt inträffade, där jag var väldigt säker på att det skulle dömas bort. Och du hade ju en kollega i Seymour-studion som var rätt rasande över det där. Vad är din syn på saken?
Men för er som lyssnade på avsnitt John Klingberg, där, avsnitt nummer 3, då hade jag en redogörelse för vad som gäller med målgården. Och det är ju så solklart de här reglerna. Vilket, när jag ser det här målet som Frölunda och Samuel Fagermo gör, han är stör Marcus Svensson i målgården, då är jag helt övertygad om att domarna ska döma bort det målet. Men man väljer att inte döma bort det, för att han stör inte tillräckligt mycket, eller han stör inte för att målvakten ska kunna göra en räddning. Målvakten är redan satt ur position, och därför stör han inte tillräckligt. Då hamnar vi tillbaka där vi var i fjol, att det blir den här bedömningssaken. Men han störde inte lika mycket den här gången som han gjorde förra veckan, och så börjar man där. Det har ju varit, det var ju så skönt när jag satt här förra veckan och bara kände mig så bekväm med innanför målgården, utanför målgården. Och nu är det helt plötsligt upp- och nervända världen. Väldigt, väldigt rörigt. Det tycker jag skulle ha varit bortdömt mål. Och det här kommer man någonstans använda som en referenspunkt när man ser liknande mål, när målet sen blir störd i målgården. Ja, men titta på Samuel Fagemo, titta på Färjestad, titta på Frölunda. Och så är vi inne i det där ekorrhjulet igen, som är omöjligt att ta sig ur.
Ja, det kommer att bli ett väldigt dravel om det där, om jag får använda att, jag vet inte om det är ett skånskt uttryck att säga dravel, men det är det kanske. Men jag kände mig inte alls bra efter det där. Jag måste säga att jag, precis som du, har liksom haft uppfattning om att det har varit väldigt tydligt med allting, och jag har ju känt överlag att vi inte har haft så mycket att diskutera gällande domarna så här långt, och så blir det en sån diskussion.
Nej, och det har varit väldigt skönt också att man slipper den diskussionen. Nu sitter vi här, vi hade en redogörelse i förra avsnittet, vi sitter här igen. Chansen, risken att vi sitter i nästa avsnitt och ältar det här, ja, nu är den ganska stor. Så jag tycker man sköt sig själva lite i foten. Man ska ju tydliggöra också kring den här regeln att den är ju till för, alltså, att målvakten, så fort en utespelare rör målvakten, så ska ju inte målet dömas bort. Till exempel om nu Marcus Svensson är i målgården och så råkar en Frölunda-spelare få klubbskaftet eller klubbladet pyttelite på hans tröja, då stör ju inte det målvakten. Då ska man ju döma mål, det förstår ju alla. Men i det här fallet, när man måste göra en granskning, och det blir ändå så pass lång granskning, man kollar millimeter och så, då är det tecken för mig att man ska döma bort det där. Och då blir det tydligare. Så att, nej, jag tycker man sköt sig själva rejält i foten där. Nu är vi tillbaka igen och vi vet inte riktigt vad som gäller.
Ja, det som jag tycker är så tydligt är att det verkligen är en Frölunda-spelare i blått område. Och pucken, man ser ju den på kameran ovanifrån som situationsrummet och domare har. Att den är utanför målområdet. Alltså det är ju helt ofattbart egentligen att man kan döma bort det. Men jag tycker vi bara skiter i detta nu. Vi går vidare och så hoppas vi att vi slipper dividera om det i fortsättningen. Vi går väl över till lite grann Färjestad som 8 poäng på de 6 första matcherna, och jag känner att det är inte riktigt kuggar i. Det är väl,
ja,
din
men
känsla
lite,
också.
Du var ju på plats i Karlstad, i min hemort, i torsdags. Då satt jag i studion och såg delar av matchen, inte hela. Men du såg ju en match där Malmö var det bättre laget. Men om vi bara fokuserar på Färjestad där, vad fick du för uppfattning när du såg Färjestad live för första gången?
Jag kände ju att det var rätt mycket haveri till höger och vänster. Malmö jobbade hårdare, kändes det som. Och bara där är det ju någonting som fallerar rejält. Och sen så känner jag att det är en otrygghet hos en hel del backar. Linus Arnesson uppträder inte alls med den pondusen som jag hade förväntat mig när han skulle gå till Färjestad.
Kan vi bara stanna upp med Linus Arnesson där? Då? Det är ju, han var ju bra i Örebro, eller hur? Det var väl... Men varför har
definitivt
folk förväntningar på att Linus Arnesson ska vara en toppback helt plötsligt? Bara för att han har gått till en större klubb? Alltså han var bra i Örebro, men han stack ju inte ut. Det var ju ingen wow-faktor. Han var en bra stabil back. Men nu...
Jo, men det är han ju inte nu. Nu är det ju, nu strular han ju med pucken, och det var ju han som var direkt anledning till att Max Hjörts kunde göra 2-1 i matchen, så att det är ju inte alls någon stabilitet på honom som jag har fått uppfattning av att han har fixat till någonstans i Örebro under de här 2 åren han var där. En annan back som jag absolut
sågen
inte blir imponerad av.
Nu kommer
jag
mot sågen, eller?
Ja, lite grann i alla fall. Vi ska väl inte dra den fullständigt.
Men tänker du på?
Nej, men jag tänker på Wojtek Mosik. Jag tycker inte han kan åka skridsko som man behöver i den här ligan. Jag tycker det går segt och det... Ja... Där är någonting som inte riktigt känns bra med honom. Han är skicklig, absolut. Men där är någonting i egen zon som inte riktigt är som det ska.
Nej, och det är ju, alltså, det är ju en form av anpassningsperiod pratar man ofta om. Man kommer från KL. Vi har sett tidigare spelare som har haft problem med det. Men om vi då flyttar till Frölunda-matchen som var här i lördag, så var det ju uppenbart när Frölundas offensiv fick fart att han är lite stabbig på skridskorna, lite orörlig. Han har kanske inte det spelförståelse till att läsa spelet som jag upplever det. Och då hamnar han ofta i bryderier och problem. Så att han har varit en besvikelse. Och med tanke på vilka backar som Färjestad har tappat, kontra på vilka man har fått in, så är det såklart att det finns... Där är det om möjligt än större frågetecken nu efter 6 matcher än vad det var inför säsongen.
Men kan man se några tendenser att det kan bli som Cody Curran i Rögle, som faktiskt var direkt svag de första 10-15 matcherna förra året? Sen hände där någonting som gjorde att han anpassade sig till ligan. Har du upplevt att det finns några sådana tendenser?
Nej, det har jag inte gjort. Nej, utan han är en mer orörlig back, ganska stor, stabbig back, bra skott. Men det finns orosmoment där i form av skridskoåkning och rörlighet. Så jag ser ju ingen utveckling à la Cody Curran som är kanske seriens bästa back. Men däremot Jonathan Blum som inledde tyckte jag svagt. Han har dock spelat upp sig lite nu. Där ser man att den här spelförståelsen finns i en större utsträckning, vilket gör att jag tror att han kommer klara sig ganska bra.
Ja, det känns ju som det är honom Färjestad får luta sig mot här i fortsättningen. Jag håller definitivt med om att han är lagets klart bästa back. Men frågan är om vad ska Färjestad förvänta sig typ av en sån som Peter Popovic som ändå kommer in från Tre Kronor och varit försvarstränare där. Kan han göra några underverk eller vad känner vi kring honom?
Jag har varit förvånad att de tog in Peter Popovic, inte på något sätt för att han är dålig, men jag tyckte man hade ett väl sammansvetsat team i fjol där Ante Karlsson som nu är i Timrå tycker jag gjorde ett jättebra jobb med backarna och fick dem att utvecklas och stabiliserade en defensiv. Men se på Färjestad som har släppt in väldigt, väldigt mycket mål, så kanske det är mer ett kollektiv defensiv som inte har fungerat mer än kanske enbart backarna. Men på sikt så tror jag att Peter Popovic kommer behöva steppa upp här med backarna och försvarsspelet och utveckla dem. Men jag tror, det jag tänker, eller jag har pratat med Popovic om det här också. När i landslaget, då har du spelarna en vecka eller 5-6 dagar på en Eurohockey-tour. Sen gör du ingenting på en och en halv månad. Du kanske är ute och kollar lite matcher och så har du spelare. Det blir liksom inte den här förberedelsen, efterarbetet. Så han måste hitta kanske sin roll lite. Hur mycket är spelarna mottagliga för när man ser dem varje dag? Hur mycket kan vi träna på och vad ska vi göra? Så att det gäller för honom kanske att hitta en balans. Men på sikt tror jag att han kommer vara en stor tillgång.
Men Färjestad, de har ju någonstans kommit till ett läge nu där de ska ta ett kliv. Nu åkte de ut i semifinalen förra säsongen och att de vann serien förra året. Finns det tid för att de ska in med en som behöver tid på sig så att säga? Det är det jag känner att det är väl inte riktigt i det läget Färjestad.
Nej, både och. Alltså, de har ju etablerat sig tycker jag ändå som, visserligen när man startar säsongen, inte övertygande på så sätt. Men offensivt sett så är det ju bra. Det är defensiven där man har släppt in 20 mål. Det är ju bara Örebro och Linköping har också släppt in 20 och Växjö 21. Det är man ju sämst med i serien. Så det är framförallt där. Samtidigt... ja, man har tid. Det är liksom, vi såg på Frölunda i fjol hur lång tid det tog för dem att kugga i. Färjestad och sin sida var ju grymma i grundserien, men kanske maxade sig själv lite där. Så det är såklart att det finns gott om tid för utveckling i den här gruppen.
Efter matchen som spelades i Karlstad i torsdag så slängde Färjestad ur sig ett namn som jag aldrig hade hört talas om tidigare. En finländsk center som heter Jarno Kärki. Desperation, frågetecken.
Ja, man är ju väldigt tunna på framförallt centersidan. När man valde att släppa Axel Ottosson till Linköping och fick Martin Johansson som var då var ett centeralternativ också. Han blev skadad. Så att det är klart att det är... man har inte en
Victor Edsel var ju center i Malmö-matchen, men han var utflyttad på vingen direkt då när Kärki hade anslutit mot Frölunda.
Ja, där har ju Johan Pennerborn sagt att han hellre ser Edsel som ytterforward än som center. Men det är klart att de har inte... De definitivt måste titta över spelarmarknaden. För vill man vara ett topplag, vi har pratat om backsidan, man har offensiv spets, men man är ganska tunna. Det blir tunt ganska snabbt långt ner i laget mot många andra lag om man jämför. Så att Färjestad tror jag kommer försöka värva här under den pågående säsongen.
Ännu mer alltså.
Ja. Du har ju, det tror jag definitivt. Alltså det är ju, det är bara att kolla på Frölunda som man mötte i lördags. Jämför de offensiva uppställningarna eller de lagen så är Frölunda en nivå över Färjestad. Och det Färjestad ska ju inte sikta mot att vara 3-4 utan det är ju guld de pratar om nu i Karlstad igen. Så att definitivt kommer man se över vad marknaden har att erbjuda och tror kommer kunna öppna upp sig lite här längre fram på spelare. Så att Färjestad kommer definitivt behöva värva.
Vi släpper Färjestad och går över på Frölunda tycker jag. Och Frölunda som då inledde serien med en stor torsk hemma mot Brynäs. Åkte sedan till Jönköping och fick stryk där. Sedan gnuggade de till sig en seger mot Örebro efter ett mål med typ 30 sekunder kvar om jag inte minns helt fel. Och sen har de ju faktiskt gått rent och nu är det så att Frölunda på bara 6 omgångar är uppe och nosar i toppen.
Ja, men alltså det är där de ska vara. Jag satt och kollade på matchen, jag stundtals njöt jag när jag såg i Frölundas offensiv. Alltså den rörligheten man har, fyra kedjor, det spelar egentligen ingen roll vilken formation de ställer upp med. Så har de spets, farliga hot i alla kedjor. Och jag var inne på det lite i lördags där att de har ju så pass bra lag så att de är inte beroende av att spelare ska göra 35-40 poäng. Ryan Lash kommer ligga runt 50 poäng. Rakhshani, om han fortsätter, dryga 40. Sen är det okej att spelare ligger på 25-30 poäng. Det kommer fortfarande betyda...
Men Johan Sundström ska göra 40 poäng, eller hur?
Nej, där var jag... Där gick jag lite i taket. Jag tycker att det har hamnat väldigt fel fokus på Johan Sundström. Ett jättebra nyförvärv från KL. Varit i Frölunda tidigare, spelat lite kronor. Folk har någon förväntning att Johan Sundström ska komma hem och göra 40-45 poäng. Jättekul om han gör det. Men han är en tvåvägscenter som används i defensiva situationer likväl som offensiva. Och i ett så pass brett lag som Frölunda så är jag fullt nöjd med om han gör 25 poäng.
Och detsamma skulle jag säga om Niklas Larsson som har gjort ganska mycket poäng i Finland, och jag såg fansen lite grann i våras, det kommer tillbaka en helt annan spelare. Men någonstans så hamnar ju ändå Larsson rätt långt ner i det här Frölunda-laget. Även om han kommer göra sina poäng så kommer det ändå landa någonstans kring 25-30 poäng för att det ska vara bra. Jag tror inte att vi kommer få se någon Finlandsskörd på en sån spelare som Larsson.
Men säg så här då, hur många guld har Joel Lundqvist?
Vad är det, 05, 16 och var han med 03 också till och med?
Ja, han har 4 SM-guld. Kan du berätta hur många poäng Joel Lundqvist gjorde säsongen 15-16?
Jag skulle tippa på att det var någonstans kring 22-25 poäng.
Ja, men alltså det är orelevant. Man kommer ju ihåg gulden, det jag menar. Alltså Niklas Sundström, eller vad säger jag, Niklas? Johan Sundström, Niklas Las, Simon Hjalmarsson, Max Friberg... Och så vidare och så vidare. De kommer ju bli ihågkommande för antal guld de tar, inte antal poäng de gör. Är du med vad jag menar? Det är någonstans ett Frölunda-lag som ska vinna guld. Och då skiter rätt många i hur många poäng de faktiskt gör.
Absolut. Så länge Lash gör sina poäng så har de ett lag som kan ta guld. Det är ju det är som du säger, att det är Lash och Rakhshani som ska vara de ledande spelarna. Ja, men... Sen finns det andra uppgifter för de andra spelarna att ta hand om också.
Ja, men lite så är det ju. Men Frölunda har nästan... för bred forwardsuppsättning, om jag ska vara lite kritisk. Ja, de har för bra spelare, ska jag säga, rakt igenom i hela organisationen. I U16, J18, J20 och i A-laget så är det är trångt om forwardsplatserna. Och det kan uppstå missnöje rätt snabbt, för det är många unga spelare under som knackar på dörren också och vill upp.
Ja, och det leder oss ju faktiskt in på att det fanns en kille som kom in i slutspelet förra säsongen och gjorde det vansinnigt bra efter att ha varit utlånad till Björklöven, i Jakob Petersson. Så jag tycker att vi ska kasta oss över det faktum att han var helt utanför matchtruppen här mot Färjestad. Vad känner vi kring det? Det är inte optimalt för honom på något sätt.
Nej, och jag menar... Vad är nästa steg då för Jakob i det här fallet då? Får inte spela i Frölunda, och när han väl är inne i laget får inte tillräckligt med istid för den, dels så pass bra som han ändå är, men sen har Frölunda ett jättebra lag. Vad ska han in på, vilken plats? Och får han då inte spela så måste han lånas ut, för det är en spelares utveckling det handlar om. Jag vet Frölunda har COL, SHL, de ska gå långt till slutspel, de behöver en bred trupp, men man har också spelare underifrån som kan fylla på. Då tycker jag att man ska, ja, hade jag till exempel varit Niklas Persson då, i general manager eller sportchef i, är han general manager eller sportchef Niklas Persson i Linköping?
Han är general manager.
General manager. Ja, det är väl, vad är skillnaden mellan sportchef och general manager?
Det beror nog på vilken klubb du frågar. Frågar du till exempel i HV så är general manager, det är väl Peter Ekelund, va, som är det. Och han är ju någon form av övergripande i hela organisationen. Medan sportchefen då, Johan Hult, han är ju bara sportchef för A-lagsverksamheten och har Johan Davidsson då under sig som assisterande sportchef. Så att det är väl lite olika beroende på vad du säger. Färjestad har ju en sportchef och en general manager.
Men om du hade gått in i en klubb, då hade du väl varit sportchef eller general manager? Vad slår högst?
Ja, det är väl klart att general manager låter ju bättre rent internationellt, och det, en sportchef kallas ju för general manager även internationellt, så vill man sätta någon form av internationell touch på det så är det ju general manager.
Okej, ja, men tillbaka till Niklas Persson, alltså general manager. Hade jag varit Niklas Perssons kläder så hade jag ringt till Fredrik Sjöström som då är sportchef i Frölunda. Jag hade ringt honom 6-7 samtal varje dag för att tjata på honom, att övertyga honom att låna ut Jakob Pettersson. För att i Linköping så skulle Jakob Pettersson vara första, andra center. Så bra den potentialen har han. Och Niklas Persson skulle kunna få en center som går rakt in i laget. Med en potential att utvecklas. Frölunda i sin tur skulle kunna få skjuta problemet ett år framför sig. Och få honom tillbaka nästa år som en kanske ännu bättre spelare. Det, jag förstår att det är lite kontroversiellt, för Jakob har ju liksom följt utvecklingsstegen för Frölunda. Man gått i juniorlag, var utlånad till Björklöven i fjol och gjorde det jättebra där, kom in i slutspelet, var otroligt vass när Frölunda vann guld i fjol, och nu hamnar han utanför laget. Så att hade jag varit Jakob själv så hade jag såklart velat haft istiden, och då inte allsvenskan där han har klarat det allsvenskan, liksom han har tagit det steget. Så Niklas Persson,
men får jag inte bryta det lite grann?
Absolut.
Nu sänder inte det helt fel signaler att nu, du är ju inne på att han har gått hela den här trappan, han har haft utlåningen till Björklöven och gjort det bra, kommit in i slutspel, visat att han är en flygfärdig spelare för A-laget. Varför ska man då låna ut en sån spelare? Är det då inte, har man då inte någonstans en skyldighet att den spelaren ska spela? Alltså då är det ju någon annan som får ryka. Då får det vara en av de etablerade som man betalar en jäkla massa pengar för, som måste åka ut före det.
Ja, och det är den bästa av världar. Men de flyttar inte på någon av de etablerade. Alltså de, Joel Mustonen, Stålberg, de här, alltså de, Roselli, de liksom, de konkurrerar ju inte riktigt om samma roll som Jakob egentligen. Men jag håller med dig, alltså det sänder ju egentligen fel signaler. Men man har, alltså det är ju angenäma problem, säger man. Det är, alltså, det är ju, vi sitter ju och pratar om problem man har för bra spelare. Alltså förstår du, det är ju, det finns ju lag, vi pratar om andra lag som måste värva spelare. Men då Jakob, han kommer spela i Frölunda den här säsongen då, och eventuellt nästa, sen kommer han skriva kontrakt med Dallas. Han behöver, alltså för hans egen skull så behöver han utveckling. Om inte Frölunda kan erbjuda den, ja, men då kanske det är, ja, då måste han kanske göra något annat. För kollar du J20 så är ju Frölunda, det är ju Carl Henriksson där, 01, första center i del U18 VM-guldlaget. Han var ju jättevass. Han knackar ju på porten också. Det finns ju spelare underifrån. Då kanske det är en spelare som man i det här läget ska prioritera före Jakob och låna ut Jakob. Ja, det är en komplex och svår situation. Men hade jag varit Niklas Persson så hade jag bara, alltså, ringt hela tiden. För att han hade kunnat göra jättebra i Linköping.
Ja, men jag håller med om att det hade blivit en bra lösning. Men det blir också lite politik. Nu fattar jag ju också att det sitter en supertalang född 02. Liksom, det är det bästa Frölunda har fått fram på förvarssidan på väldigt länge. I Lucas Raymond då. Men det är ju faktiskt så att han redan nu går in före Jakob Pettersson som har gjort hela den resan. Det kan väl inte finnas på kartan att man skickar ut Raymond för att ta en superdominant roll i Hockeyallsvenskan. Det skulle nästan bara bli löjligt.
Nej, det är ju absolut inte, och det ska ju inte vara. Jag tycker Raymond har varit bra när han har spelat också, så att, och det måste man ge honom chansen. Och det här är ju egentligen ingen kritik om att Frölunda inte ger unga spelare chansen. Det handlar ju bara om att Frölunda har, de har ett jäkligt vass forwardsuppsättning. Och då är det någon spelare som hamnar i kläm. Och när man då väljer att inte vila kanske Joel Mustonen och spela Jakob Pettersson på den platsen, ja, men då kanske man måste se över möjligheten och låna ut honom eller få honom en säsong till en annan klubb i SHL. Och sen handlar det också, Linköping, de behöver ju spelare. Men om Jakob då åker över och spelar i NHL, om man då drar ett steg längre, då är det ju också NHL-pengar som går till de klubbarna de har representerat. Men då i det här fallet får vi ju Frölunda och Fredrik Sjöström bara skriva ett avtal att om Jakob Pettersson skriver kontrakt med NHL så tillfaller pengarna Frölunda och inte då i det här fallet Linköping. Så att då hade man löst den ekvationen också, om någon oroar sig för det.
Jag tar och stänger ner den här diskussionen med att notera att Linköping och Frölunda gjorde en affär på samma sätt förra året när Kristoffer Gunnarsson spelade av säsongen i Linköping.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ja, Jakob Petersson, vi lämnar väl honom där åt sidan. Han var ju i Björklöven i fjol och gjorde det jättebra. Ett Björklöven som du såg live för första gången den här säsongen i Västerås. Vad var känslan när du såg, det får man ändå betrakta som ett toppmöte mellan Västerås och Björklöven?
På förhand definitivt ett toppmöte. Nu har ju Västerås fått en lite halvknackig inledning. Björklöven har ju gått jättebra. Det jag imponeras av spontant så här av Björklöven är att de har hittat en riktig kanonmålvakt i Joe Canetta.
Ja, alltså, wow, wow. Vilken toppmålvakt.
Ja, verkligen. Och Kente satt verkligen och mös när han såg honom på läktaren. Men, han var ju nervös som tusan.
Men vänta, stanna upp. Satt du bredvid Per Kente?
Jag satt bredvid Per Kente.
Nu blev nästan lite starstruck.
Ja, det var faktiskt en upplevelse att se en hockeymatch bredvid Per Kente. Det kom ut en och annan glosa från hans mun. Men,
hur låter han sitter? Kan du berätta, hur låter han?
Ja, alltså, spelarna är inte mycket värda emellanåt, det kan jag säga. Det kan till exempel låta typ så här: Lundberg för helvete, när Emil Lundberg inte sköt. Eller när Cooper drog en puck i plexit. Det där står inte i playbooken.
Bra imiterat ändå, bra imiterat, man får ge det.
Alltså, man har stött på den här mannen ett par gånger. Och man kan hur han uttalar namnen. Ja, men han är en riktigt skön kille, Kent. Känslor utanpå kroppen när det pågår en hockeymatch. Han var riktigt nervös. Även när Björklöven gick upp till 2-0 så kände han, det här är inte klart än, det här är inte klart.
Nej.
Men jag tycker Björklöven, de gjorde det bra. De har en back som jag blev lite förtjust i, Hardy Hermann Aktell. En stor, rejäl back som... känns som en bra tvåvägsback som har gått skadad mycket som junior. Och jag tyckte han gjorde ett väldigt stabilt intryck. Och de använder honom i både powerplay och boxplay. Så att han tror jag kan gå en ljus framtid till mötes faktiskt.
Ja, spännande. Det är ju kul när man får stifta bekantskap lite med de där nya spelarna så tillvida. Men Västerås då, vad var uppfattningen om Västerås som du lyfte fram i förra veckan som ett topplag?
Jag tyckte de saknade lite grann lite attityd och lite draglok. De saknade sin första center Daniel Örn som förmodligen kommer att vara väldigt bra för Västerås den här säsongen. Det kändes som att det inte riktigt den gnistan fanns förrän det blev desperat vid 0-2. Och sen så fick de 1-2 och sen gick ju ett brandlarm efter det också.
Ja.
Så att då dog ju den energin lite grann också när de kom ut och skulle avsluta de sista 8 minuterna. Så det var ju bra för Björklöven att det brandlarmet kom. Men det var ju faktiskt så att det rök från jumbotronen, så att det var ju vakterna vrålade. Det är skarpt läge, ni måste gå ut ur hallen. För man har ju ändå varit med om ett annat brandlarm i ishallar och folk rycker lite på axlarna. Ja, det är ingen fara, men det rök ju faktiskt ur jumbotronen. Och jag menar, tar en jumbotron fyr så kan ju taket ta fyr. Och då är det ju...
Minns du SM-finalen 2011, Färjestad mot Skellefteå, eller det var Skellefteå mot Färjestad i Skellefteå Kraft Arena? Då gick ju brandlarmet och hallen var tvungen att utrymmas. Kommer du ihåg det?
Absolut, jag kommer ihåg det. Det var någonting som hände där i korridoren. Jag vet inte exakt vad det var som hände, men det var någonting som hängde på tork eller något liknande.
Det var Emil Kåberg som hade satt sina handskar på tork. Emil Kåberg som nu är materialare i Örebro hade hängt handskarna på tork. Och de hängde alldeles för länge där, så de började ryka. Så innan vi insåg det, så att det brandlarmet gick, så sprang Kåberg ut. Aj, jäklar, det är mina handskar! Och då rökte de där. Sen satt han i omklädningsrummet och skrattade. Så att han fick en hel arena att utrymma så där. 6001 personer brukar vara när det är fullt där i Skellefteå Kraft Arena.
Ja, numera tar den ju inte det. Nu har de ju strypt det lite grann. Men det är en helt annan sak. Men om vi pratar hockeyallsvenskan så måste jag faktiskt lyfta upp Timrå också. Som jag sa ju faktiskt det på förhand. Om jag nu får slå mig själv lite grann i
bröstet. Gör det då. Jag ska trycka dit dig ordentligt efter det du gjorde mig i podden förra veckan. När du hängde ut mig för Keller i Oskarshamn. Jag ska ge tillbaka. Men okej, jag ger dig. Ja. Du lyfter fram Modo och Björklöven och Timrå. Absolut, jag ger
dig. Ja, men du kan ju hänga mig för Modo med en gång. För de har ju inte börjat speciellt bra.
Ja, vann ju å andra sidan 7-1 där mot Mora. Det får man väl se som positivt.
Absolut, sen åkte de ju dit stort mot Södertälje omgången efter. Så att det känns ju inte som de riktigt har hittat jämnheten i sitt lag. Men nej, det är ju Timrå som jag vill prata lite grann om här nu. Som ett lag som har... De har hittat en riktig leading line med Jonte Dahlén och Jens Löke och Albin Lundin som center där. Ja. Och Albin Lundin har ju faktiskt gjort mål i varenda allsvensk match han har ställt upp i år. Och nu gjorde han ju... Han hade inte gjort någonting här mot BIK Karlskoga som har den senaste matchen, men nej, det fick dröja till straffläggningen innan han satte den avgörande straffen. Så nu har han gjort 7 mål på 5 matcher, Albin Lundin alltså.
Ja, och det är en spelare som har ju inte haft någon jätteframstående roll tidigare i sin karriär. Var ju både Djurgården och Skellefteå fjol. Men tidigare så har inte det varit någon spelare på hockeyallsvensk nivå som har gjort jättemycket mål. Säsongen 2015-2016 gjorde han 7 mål för Almtuna. Det är väl den bästa noteringen i hockeyallsvenskan. Och den har han tangerat nu alltså.
Absolut, han har tangerat den. Och där måste man ju säga att vad kan det betyda för att en sån spelare får Jonte Dahlén bredvid sig? Jonte Dahlén kan ju få fart på hela Albin Lundins karriär.
Ja, så är det ju. Så är det. På tal om Jonathan Dahlén förresten, har du någon... Har du någon poängbonus på honom eller är du agentförhandlare? Du rasade ju förra veckan här och angående det här med assistkaoset i hockeyallsvenskan, att det var fel, delades ut fel spelare eller att inte delades ut alls. Vad var grejen?
Nej, men jag tycker det är för dåligt någonstans. Det är ju faktiskt, det är ju spelarnas CV det handlar om. Och det måste ju även du som inte gjorde poäng på den tiden begav sig även kunna understryka att det är rätt viktigt att det blir rätt i protokollet. Om jag inte minns helt fel så var du ute och svingade mot lite assister på en landslagssamling för inte allt för länge sedan. Nej, så du också.
Nej, men jag tycker det är så självklara saker, för att det som du säger, det är på ett CV, och som spelare själv så går man inte och säger till, du, jag skulle ha en assist här, för då blir det, jaha, det blir att man vill inte framstå som en egoist där. Men det är ju...
Det blir lite mycket Robert Burakovsk, kan vi ju säga då.
Ja, lite så. Han var ju en profil. Men man börjar skratta bara man hör det namnet faktiskt. Det har gått så mycket story som Robert Burakovsk. Men det kan vi kanske ta i en annan poddavsnitt. Men det är ganska lustigt det där, för att det har ju ändå striktats upp väldigt mycket med assist. Nu videogranskas det efteråt, så det ska ju inte finnas utrymme för att göra fel. Men jag kommer ihåg i början där, eller bland de första åren jag spelade i elitserien som det hette då, så då var det tränaren efteråt som fyllde i, assisterande tränaren ofta, som kompletterade protokollet. Så då hade vi en assisterande tränare som kom in på fullaste allvar. Någon som ska assist, någon som har missat assist. Så då var det de som...
Då gäller det att hålla sig väl med honom helt
Ja,
enkelt.
Då var det de som snodde åt sig lite assist. Och det är faktiskt, när var lockouten där? 2004-2005?
Korrekt.
Ja, då spelade jag med Henrik Zetterberg, och inför sista matchen så låg han på 49 poäng tror jag, eller så. Och han behövde göra en poäng för att vinna poängligan i elitserien som det hette då. Och det var ju liksom ganska stort, en kul grej för Timrå att Henrik Zetterberg skulle kunna vinna poängligan. Första perioden så får han en assist då, som han inte ska ha. Då har han gjort den där 50:e poängen och ja, är vinnare av poängligan. Men då kommer jag ihåg att Zeta kom fram till mig, jag var assisterande kapten och sånt, i periodpausen. Du sa, jag ska inte ha den där assisten, du får åka till domaren och ta bort den. Så han gjorde ju tvärtom. Det beskriver ju ganska mycket vilken typ av människa och person Zeta var och den karaktären. Så jag fick åka till domaren då, som Patrik Sjöberg som var domare vill jag minnas också, och sa, du, på 1-0-målet där, 40 ska inte ha assist på det. Ja, vem ska ha istället då? Nej, men det är ingen som ska ha assist. Ja, okej, sa han och tog bort assisten. Men han gjorde en assist där i andra eller tredje perioden, eller om det var ett mål, och vann poängligan. Så att han fick väl göra, det kändes väl bättre för honom att göra det på ett ärligt sätt. Men det förklarar ganska mycket vad det var för typ av person, Zeta.
när vi pratar den här lockout-säsongen 04-05 så leder det in mig till Mora Ica som var ett grymt lag den där lockout-säsongen. Vilka lirar de hade, minns du allihopa eller?
Ja, men tänk att Marian Hossa åkte runt i Mora ishall. Andreas Lilja lobbar pucken från egen zon och antingen träffar han jumbotronen eller så åkte den förbi och då snappar han upp den där Hossa. Han var ju... Ja, det var ju smått, alltså det gick ju, så snabb som han var trodde jag inte det gick att vara. Det var, de hade, det var en helt otrolig säsong. De hade ju grymma lirare också, Mora.
Ja, och nu Mora. Ja, nu går det inte riktigt lika bra. Jag trodde de hade, i alla fall de hade byggt ett bra lag som hade börjat bakifrån med riktigt starka backar. Men Hockeyallsvenskans inledning säger att det där är ett lagbygge som... inte alls känns speciellt bra. De är ju faktiskt 12 i Hockeyallsvenskan efter att de lyckades slå bottenkollegan Almtuna på straffar på hemmaplan. Så att det känns inte riktigt som att det står riktigt rätt till där. Det har blivit en ganska kraftig baksmälla i Mora.
Ja, verkligen. Och det är ju lätt hänt, men alltså den här självbilden som man måste jobba med lite som förening tror jag, och som vi har sett Modo också under flera år, att man kommer ner och att i det här fallet har ju Mora fått behålla, på backsidan ser det ju, ja, det ser ju jättebra ut för att vara en hockeyallsvensk backsida med Masur och Thomas Skogs och Gunnarsson där som du var inne på var i Frölunda och Linköping fjol. Nösterbö som var i Frölunda. Ja, det är en bra backuppsättning, så att lite förvånad att man klappar igenom så som man gjorde till exempel mot Modo där 7-1. Ja, det är oroligt, och du vet när det börjar, vi pratar ju mycket om SHL här och tidigare avsnitt om lag som hamnar efter, men även här Mora, det blir ju en enorm press på dem, för det är ett hockeynäste Mora liksom. Det är ju ett hockeyintresse som är väldigt väldigt stort, och det är nog en stor press att spela där också.
Ja, det kan jag tänka mig. Ett annat lag där det är stor press är ju faktiskt AIK Hockey som nu är näst sist i Hockeyallsvenskan och verkligen också har fått en baksmälla efter allt det här kvalandet de hade för sig i våras när man först förlorade mot Oskarshamn och sedan förlorade mot Leksand. Så har man ju tappat många spelare. Christian Sandberg har lämnat klubben, ny tränare har klivit in, rätt orutinerad tränare Jussi Salo som har kommit in där man kan ana att Anders Gross styr rätt mycket i bakgrunden även från bänken. Det känns inte riktigt bra i AIK Hockey för stunden.
Nej, verkligen inte. Det här är ju alarmerande såklart. Starten som de har haft. Ser man på laget så tycker jag liksom inte att det är något... Det är ett helt okej lag man ändå har med hockeyallsvenska mått mätt. Du har ju lyckats värva några Drugge, Oskar Drugge som vi har pratat om tidigare, och Porsberger, och du har Johan Larsson. Alltså det finns ju ändå spelare som borde kunna göra att man kan prestera bättre. Men ja, det känns som att AIK är i fritt fall faktiskt.
Ja, vi lämnar AIK där och vi kastar oss över till deras granne på Hovet tycker jag faktiskt, Djurgården, som vi faktiskt inte har lyft upp så här speciellt mycket så här långt i den här podden, men de har smugit med där uppe i toppen.
Ja, och som ett topplag, det topplaget där man är, så lyckades man vinna på Hovet här i torsdags där man svarar för en så enormt slätstruken insats. Man är till och med riktigt, riktigt dåliga faktiskt, Djurgården. Man skjuter 10 skott under 60 minuters spel. Man rycker upp sig 3-mot-3 spelet. Det var nog det roligaste som hände under hela den kvällen. Då var det underhållande. Sköt totalt 14 skott mot HV-mål och man vann på straffar. Men någonstans är det en styrka att man lyckas hitta sätt att vinna även dagarna inte spelet stämmer. För att HV var långa stunder dominanta mot Djurgården.
Och vad var det dröjde? 14 straffar eller någonting innan Patrik Berglund satte dit straffen?
Ja, exakt. Ja. Det var ju två bra målvakter, Hugo Ahnefelt där, som har ju kommit in och gjort två jättevassa insatser för att 0-1, en spännande talang i HV71. Och Niklas Svedberg som har varit kritiserad framförallt under fjolåret och nog lite ifrågasatt här under inledningen av säsongen också, men Svedberg var grym i målet. Det var egentligen han som såg till att Djurgården kunde vinna den matchen.
Nu fick jag lite lust här med ett sidospår när du nämner Hugo Ahnefelt. Jag var ju så Västerås här i onsdags mot Björklöven, och i Västeråskassan stod då Jesper Myrenberg som är en kandidat för JVM, och det borde ju rimligtvis även Hugo Ahnefelt vara, som var U18-målvakt den senaste säsongen när de vann guld där uppe i Övik. Vem ska vara Sveriges målvakt i VM? Är det Alnefelt eller vem känner du?
Nej, men Jesper Myrenberg nu som är utlånad, tror jag han är till och med i Västerås. Han kanske är där på kontrakt. Han har varit i Linköping tidigare. Sett honom spela i Linköpings J20. Stockholmskille från början. Det här är ju, pratar med Petter Rönnqvist jättemycket om Jesper Myrenberg. Petter har ju själv en son som är 0-0 och Petter hyllar Jesper Myrenberg som en, ja, men en blivande SHL-toppmålvakt. Och här har ju kanske Västerås lyckats göra till fynd på samma sätt som man gjorde med Ersson i fjol, som man plockade in från Brynäs under en säsong, som nu tillbaka i Brynäs. Så att, positivt för Sverige eller juniorkronan att man har två målvakter som får regelbundet med istid. För jag menar, som Alnefelt har spelat i HV71 så kommer han fortsätta få istid.
Ja, och då får de ju ändå tillbaka en målvakt där inom kort, eller i alla fall någon månad fram när... den utlånade målvakten, Oskarshamn, som jag tappade namnet på nu.
Åman.
Ja, just det. Ja. Då får HV71 i alla fall tillbaka Adam Åman som har gått skadad här. Så det blir ju en väldig situation där för HV-tränarna. Vad de ska göra när Åman är tillbaka. Man har Gunnarsson och man har Alnefelt då, som har gjort det väldigt bra. Det kan bli en lite jobbig situation som de ställs inför där. För det är ju inte så att man skickar ut Jonas Gunnarsson, om vi säger
Nej.
så.
Nej, men HV har jobbigare situationer än målvaktssidan. De har en offensiv som de måste jobba på, som är mer prekär än målvaktssidan. Och det var ju för att återkoppla till Djurgården där. Och det såg man ju under matchen när de mötte Djurgården, HV. De har ju jättestora problem på offensiven, för mycket rätt slätstrukna spelare som inte producerar i HV71. Så där är målvaktsbiten ett, om vi får återkoppla till Frölunda, ett angenämt problem.
Ja, och de har ju Axel Holmström som är 13:e forward i truppen för stunden. Han fick väl någon minut här i senaste SHL-matchen. Men det är ju ingen bra situation som Axel har hamnat i, och det cirkulerar ju en liten bild på honom här i somras som någon hade fångat upp på HVs eget program HVTV All Access, där han såg allt annat än vältränad ut. Det var ju nästan smärtsamt att se den bilden. Visst, en bild kan ju ge lite missvisande, men det kändes inte som han såg speciellt vältränad ut.
Nej, och han har väl också fått nu, som jag har förstått det, när han har satt lite åt sidan, så tror jag det finns en plan i HV71 för att han ska träna lite extra och, ja, eventuellt då komma i form. Så att, det är ju ingen optimal situation när man kommer hem där för varken HV eller Axel Holmström. Även om det såklart finns tid att reparera en misslyckad start, så är det inte optimalt när man kommer till en ny klubb.
Ja, vi sätter lite frågetecken för Axel där i alla fall och går vidare.
Ja, i lördag så fick vi kanske se en av de bästa perioderna så här långt i SHL. Första perioden mellan Rögle och Leksand, det var underhållning på hög nivå. Det var en lördag eftermiddag, det var fullsatt i hallen, bra tryck. Ett Rögle som spelade väldigt bra med bra fart, och ett Leksand som matchade det faktiskt i 20 minuter. Det var underhållning av högsta klass.
Om vi tittar tillbaka i tiden, ett år, så var det 6 omgångar spelade och Rögle hade tagit 1 poäng på de 6 matcherna. Nu är det en helt annan situation. Rögle har alltså tagit 14 poäng på de 6 inledande matcherna. Detta trots att man har skador och att en sån som Craig Shearer inte ens har anlänt till laget, så är man nu uppe i serietopp. Och jag tror att även de mest inbitna Rögle-supportrarna undrar vad det är som händer, att de är så bra som de är nu. Det hade man sagt det för ett år sedan, så tror jag till och med att de supportrarna hade undrat vad man hade tagit för någonting.
Nej, men lite så är det ju faktiskt. Och jag tror att hade man sagt det inför säsongen också, även om förväntningarna var höga, så tror jag inte man hade förväntning att man skulle spela så här pass bra som man har gjort. Och det jag är imponerad av med Rögle, som du sa, de har ju skador, Craig, både på Ted Brithén och Daniel Saar. Det är ju, ja, 2/3 av första kedjan som är borta. Så fortsätter man någonstans att bara spela ett väldigt bra spel där man kontrollerar pucken i hög fart. Man har pressspelet, det spelar ju alla lag nu mer eller mindre. Det är ju liksom ingen skillnad. Men det lag som klarar att hantera pucken i fart, det är ofta de som blir framgångsrika, för de kan driva spelet. Och när jag ser Rögle så klarar man det. En sån som Erik Andersson, Anton Bengtsson, de ser ju hur vassa ut som helst. Det är spelare som Ja, Anton Bengtsson har ju varit stått och liksom stampat lite HV71 några säsonger och behövde ett miljöombyte. Men bara nu 5-6-7 matcher in på säsongen så är det ju, de har ju tagit enorma kliv.
Ja, och bara nu nyligen så fick vi ju se Rögle även presentera en ny spelare in i laget som både ger bredd och spets när man plockade över Nick Sörensen, som alltså hastigt och lustigt bara lämnade Linköping med ett treårskontrakt som han skrev förra hösten efter succé. Och nu ska han spela i Rögle där han kommer avsluta den här säsongen. Vad tänker vi kring Nick Sörensen som ändå har haft en tuff start på säsongen?
Ja, men det var ju uppenbart ganska tidigt att det fanns ingen plats för Nick Sörensen i Linköping. Och man kan ju ha åsikter och tycka att Sörensen gjorde ändå 14-15 mål i fjol och det är en spelare som Linköping borde ha nytta av. Ja, men de är under en ombyggnation Linköping och då behöver man kanske flytta på vissa spelare, och tycker de då att Nick Sörensen inte passar in i deras sätt, ja men då är det så. Men det betyder inte att Nick Sörensen är en dålig spelare. Det finns orosmoment för Sörensen i form av en skadehistorik. Han har inte riktigt klarat sett över flera säsonger att hålla sig skadefri. Men likväl så är det är en spelare som går rakt in i en andra kedja i Rögle. Den potentialen har han. Det är en jättebra stark värvning till ett redan bra lag. Jag tror att man underskattar Nick Sörensen lite efter den här säsongsinledningen. Jag tror att han har varit ganska stukad och man känner det som spelare själv att man inte riktigt har fått fäste hos den nya ledningen. Så att här kommer han då till bröderna Abbott och han vet att de vill verkligen ha mig. Så att det kommer bli en... 15 mål skulle jag inte förvåna mig om han slänger in där i Rögle resten av säsongen.
En snabb titt på Rögles forwardsuppsättning. Om jag säger så här, en första kedja med Bristedt, Ted Brithén, Daniel Saren. Andra kedja med Dennis Everberg, Mattias Sjögren och Dominic Bock. En tredje kedja med Nils Höglander, Anton Bengtsson och Nick Sörensen. Och en fjärde med Erik Andersson, Simon Ryfors och Taylor Mattsson. Ja, det smakar toppklass tycker jag i alla fall.
Ja, då skulle jag nog bytt bort Bock där kanske till han mot Sörensen hade jag behållit Höglander och Bock i en kedja då, men fått gå med Anton Bengtsson och ha Sörensen i en andra kedja. Men som du säger, de där, om man två första kedjorna, det är nog bara Frölunda som kan matcha den offensiven faktiskt som Rögle Rögle har, de där två första kedjorna.
Rögle hade inför den här säsongen aldrig vunnit en slutspelsmatch, men det kan vi vara rätt överens om att det kommer laget göra i år, och det kan nog bli rätt många.
Ja, och det här blir också, ger en extra krydda till serien när man pratar om Rögle som ett semifinallag. Det betyder ju att ganska tunga elefanter kommer missa en semifinal och kanske till och med en kvartsfinal, så att de har ju verkligen rört upp det där, rört om det ska jag säga, Rögle. Och på kort tid så har man också gått från en rätt intetsägande förening som jag inte haft en aning om vad man stod för till en klubb som andas framtidstro med en tydlig bild och vision. Så att, nej, en spännande resa som bröderna Abbott där har dragit igång i Ängelholm.
Ja, och jag tycker faktiskt att man ska slå ett slag för att jag tycker de här bröderna andas en hel del ödmjukhet också. Jag tycker de står stadigt med fötterna på jorden och vet vad det handlar om. Det är ett hårt jobb som gäller. De är medvetna om var de har stått i näringskedjan. Men de har tuggat på och tagit kliv för kliv och liksom förvandlat någon form av bild av Rögle BK, tycker jag i alla fall.
Ja, helt enig med det där. Jättebra. Men samtidigt är man inte rädd för att heller sticka ut hakan och säga att vi siktar på guld. De är inte bara med. Alltså, de kommer inte gå in i en kvartsfinal och de kommer inte bara, men det är kul allt att vinna, utan de går in i ett slutspel för att faktiskt vinna. Så att både ödmjukhet men samtidigt så sticker man ut hakan och är lite kaxig, vilket jag ändå gillar.
Absolut, men det går att kombinera och det tycker jag att de gör på ett väldigt bra sätt.
Ja, som vanligt vill vi bolla in lite frågor och det är ju härligt på sociala medier, dels när vi slänger ut frågor, favoritspelare på respektive nummer, det är ju, ja du gjorde det nu Johan och du var väl över 200 svar den här gången också va, på favoritspelare?
Absolut, så att vi kan väl hinta med att det kommer en till nästa vecka med nummer 5 då vill jag slå ett slag för en gammal Malmö-profil, Roger Nordström, redan nu, men det tar vi då.
En målvakt med nummer 5, ja, nej. Och så brukar vi skicka ut också en fråga, vad ni, är någonting ni undrar över, och jag tänker inte räkna upp alla namn som har ställt frågan, men en het potatis har ju varit tacklingen från Brandon Shinnimin på Oscar Nilsson, där ja, många var väldigt upprörda över tacklingen, situationen och skadan, vilket är fullt förståeligt. Och jag hamnade väl lite i stormens öga när jag på något sätt på ett nyanserat sätt försökte ta två steg tillbaka och faktiskt kolla på själva situationen och inte bedöma efter konsekvensen. Och det är ju svårt, och ganska när man dessutom ska göra det i live-tv och har 20 sekunder på sig, så kan det ju uppfattas fel. Men då är det kul, nu har vi ju podden här, Svensson. Ska vi bena ut det direkt eller?
Ja, men gör det. Vi,
vad hade du då? När du såg den då? Vad kände och tänkte du kring hela situationen då? Om vi börjar den änden.
Ja, om man tänker vad jag tänkte kring hela situationen var att jag, för det första så såg jag inte den, för jag satt med en live-match och kollade på den. Men jag såg ju att det blev väldigt starka reaktioner i sociala medier, och jag fattade ju att det var någonting allvarligt och otäckt som hade hänt, som jag även när jag surfade in på vår sajt då på Sportexpressen, att det såg rätt illa ut, det var ambulanser och grejer och det låg skadade spelare på isen. Och sen var det ju riktigt otäcka bilder när man såg att han låg där och krampade med benen och hade sig. Alltså man omedvetet så tänker man liksom bara på det som hände på annandag jul, liksom att det hände något väldigt hemskt då när Tobias Forsberg skadade sig så illa. Man tänker liksom det värsta, ja. Tyvärr gör man det.
Och då blir man också, då blir man lite färgad i hela situationen. Men om vi börjar bara och säga en sak, Brandon Shinnimin, kunde han visat mer respekt i det läget? Absolut, tveklöst är det så. Vi pratar om respekt, jag har pratat om respekt. Det kunde han definitivt ha gjort. Han behöver inte kliva in så i den situationen. Men det finns inget i regelboken som säger att man ska få utvisning för ett respektlöst spel, utan det är någonting vi pratar om som ett sätt för att förebygga eller liksom undvika mycket av de här smällarna mot huvudet som är ett stort problem. Men om man då bryter ner tacklingen, som jag älskar att göra, älskar kanske fel att använda det här sammanhanget, men som jag gärna gör för att på sätt och vis kunna hitta olika infallsvinklar och vad är det egentligen som händer. I det här fallet så är det ju Brandon Shinnimin, när han kliver på och ska tackla, då precis i samband med att han ska tackla honom, då kommer Oscar Nilsson över på vänsterbenet och ska lägga ner pucken, vilket gör att han hamnar helt ur balans. Det gör att konsekvensen av följden av tacklingen blir jätteilla och långt mycket värre än vad de hade blivit om han hade stått på två ben. Då hade han...
Stopp där.
Ja?
När Oscar Nilsson åker på så, bör inte Shinnimin ha känslan av att han vet vad som ska komma att hända, att Oscar Nilsson, att han söker den dumpen? För om jag inte minns helt fel så spelar de väl powerplay där, och då vet han väl någonstans om vad Oscar Nilsson ska göra när han kommer i det läget, när han kommer där på kanten och det kanske är låst. Då är det ju bara dumpen ner i hörnan som han kan göra, eller?
Ja, i den bästa av världar så hade ju Brandon Shinnimin åkt och styrt med klubban där och inte klivit på att tackla. Men han ser situationen när han kommer från det läget han kommer ifrån. Då gör vad jag tror och tänker, så bedömer han det som att det här är ett bra läge för mig att kliva in och tackla. Och det var det ju inte, det var ju jättefel. Och det har han själv sagt att han ångrade sig. Absolut hade han kunnat gjort en bättre värdering. Han kunde ha visat mer respekt. Men han kommer från sidan, han kommer inte från blindside. Och konsekvensen blir, för att Oscar Nilsson kommer över på vänstersidan och observerar. Jag lägger inget ansvar på att Oscar Nilsson sätter sin dum situation. Man får vakta sin tunga väldigt noggrant här. Men eftersom han är där och ska lägga ner pucken, då blir det att han i en rotation, samtidigt som han ska lägga ner pucken, hamnar all balans på vänsterbenet. Och samtidigt som han lägger ner den pucken, då kommer den här tacklingen från Shinnimin, och han är försvarslös i en försvarslös position. Absolut, men därifrån till att hur man ska bedöma den. Nu, jag har sett situationen massvis med gånger. Jag förstår att domarna tar ett matchstraff för situationen, för tacklingen. För det hade inte kunnat gått att behålla Shinnimin på isen. Det hade, för matchens gång så var det ju såklart helt rätt. Men att han inte fick en avstängning, jag kan faktiskt köpa det också, hur dumt det än må låta med tanke på konsekvenserna och skadorna som han fick. Så kan jag köpa det, att det var många olyckliga omständigheter som spelade in i det här fallet.
Sen är det faktiskt så att precis innan Shinmin ska sätta den här tacklingen så är det så att han tar väldigt många skär, vilket jag har sett att våra vänner Oskarshamn har väldigt starka synpunkter på. Att han tar upp till 8 skär tycker jag mig har läst. Sen kan det vara överdrivet fram och tillbaka. Men, och sen så att han faktiskt sätter upp händerna och trycker dit honom med en putt. Där kommer vi någonstans kring det respektlösa också. Ja,
absolut. Och det, så är det ju. Och jag är inte den som ska sitta och försvara Brandon Shinnim, utan jag ger min syn på själva situationen. Men jag köper Oskarshamns tankar, hur de tycker. De är också känslostyrda av det som har hänt med Oskar Nilsson. De relaterar till det som har hänt tidigare, att de har fått en avstängning för att de har skallat och blir det 2 matchers avstängning. Det här är mycket värre, konsekvenserna är mycket värre. Ja, konsekvenserna är värre, men man ska alltid döma efter handling och inte konsekvens. Och det brukar jag alltid säga, när det är en huvudtackling som inte ger en skada, så ska man liksom, man måste ändå bedöma det för en huvudtackling trots att det inte är en skada. Nu i det här fallet blir det ju omvänt. Jätteolyckligt, önskar Oskar all god bättring och att han är mår okej efter omständigheterna. Men ändå, det var rätt många personer som sitter i den här referensgruppen. Jag tror det är upp till 9 personer som sitter och bedömer situationen. Och vad jag har luskat reda på, så var det ett enhälligt beslut. Och det handlar ingenting om att det är Oskarshamn eller att det är Brandon Shinnimin, utan det är professionella personer som har spelat mängder med säsonger i NHL till exempel, och SHL och Hockeyallsvenskan. Det är personer med rätt diger meritlista som sitter och kollar på den här situationen och gjorde samma bedömning som jag, att det var många olyckliga situationer eller många olyckliga omständigheter som gjorde att det blev som det blev. Men ska vi lämna det där? Har du rätt ut någonting? Många kommer säkert att åsikter och tankar om det ändå, men det viktigaste är trots
att... Det känns som det kommer vara 2 läger. Antingen tycker man att det är för jävligt, eller så tycker man som du gör. Det får helt enkelt vara så. Nu är det dömt som det är dömt. Mm. Och Oskar Nilsson är ändå på bättringsvägen och han står på benen. Och ja, han kommer väl förhoppningsvis vara tillbaka på rinken om 6-7 veckor, även om det är lång tid. Men han kommer av allt att döma att vara tillbaka på rinken, och det är någonstans det viktigaste.
Mm. Vi får jobba vidare med frågorna. Per Fernlund frågar: hur ser spelarmarknaden ut när NHL-försäsongen är över? Och hur söker sig då internationella leftovers till andra ligor? Är det KHL, NLA och Sverige? Och finns det några spelare att tillgå? Har det öppnat upp sig någonting?
Ja, nej, men så är det ju. Det kommer ju bli spelare som ligger på gränsen och som kanske väljer att åka tillbaka till Europa då. Sen finns det de som väljer att börja i AHL och så vidare. Men det kommer ju bli liksom en förflyttning, och så det blir någonstans en näringskedja i Europa också. Att KHL och NLA kommer ju definitivt ha någon form av första king på de här spelarna. Och sen så kommer det bli spelare över i de ligorna som kanske går till SHL. Om det inte finns någon som har kanske en stark koppling till någon SHL-klubb redan nu, som eller någon SHL-klubb som sitter på en ganska fet kassa som är beredd att hosta upp lite pengar. Så det är klart att det kommer bli någon form av rörelse, men det kommer nog få ha sin gång, så att säga.
Carl Sjölund undrar: ge oss lite smaskigt Madhawk-sillesnack. Vilket eller vilka lag kommer värva inom kort och varför? Vilka spelare är aktuella på marknaden? Vilka lag dumpar spelare först? Ja, nu har ju Linköping, som varit inne på, att dumpa Sörensen. Men hängde du med där? Vilka spelare är aktuella på marknaden?
Absolut.
Finns det någonting?
Absolut. Absolut. Nej, men jag tror ju att Linköping, de kommer ju gå väldigt hårt från back, och det kommer ju även Växjö göra. Så de 2 tror jag ligger i framkant när det gäller att förstärka upp sina lag. Nu tappar ju Linköping en forward här i Nick Sörensen också, så att nu tror jag att det blir ganska prioriterat, för att de kommer bli lite skadekänsliga, och de har inte den fetaste truppen. De har redan Dan Pettersson skadad i dagsläget, så att de sitter inte på den fetaste truppen där heller, så att det kan nog komma att hända grejer, och det kommer ju också i takt med resultaten, eftersom jag antar att man inte kommer att gå för att sparka tränare. Då blir det ju helt enkelt i spelartruppen man blir tvungna att göra förändringar, och det kommer även ske i Växjö, tror jag i alla fall, att man hittar någonting. Nu förlorade man mot Linköping här i lördags och har 5 förluster på de första 6 matcherna. Närmsta matchen är Malmö torsdag och Leksand borta lördag, kan jag tro att det är, va? Ja. Om jag inte ljuger. Så att det kan mycket väl landa in någonting i Växjö här inom kort. Jag blir inte ett dugg förvånad om det kommer någonting där.
Men många, många frågar om HV71 då. Johan Axelsson till exempel frågar hur många mål kommer HV göra år och hur ska HV komma till rätta med PP-spelet? Och det kan väl jag svara på. Det är väl anmärkningsvärt med tanke på att det man pratade om inför säsongen, det var att man hade värvat spelare just för att stärka upp det här powerplay-spelet, och det har man inte lyckats med, och det har ju sett riktigt, riktigt dåligt ut. 9 mål har man gjort på 6 matcher, och då Johan, vad tror du HV71 då? Kan de landa in någonting? Det är flera som har frågat just om HV71 också, därför tar jag upp den.
Alltså det är ju inte omöjligt att de gör det, att de känner att de kommer att vara tvungna att göra det. Det snackas ju rätt mycket om Alexander Bergström och HV71. Jo, har ju börjat hela vägen sedan i våras. Men det jag hör från mina källor vad gäller Alexander Bergström är att han fortfarande väntar på KHL och verkligen hoppas på det. Att det kan ju dröja 2-3 veckor till innan han tar något beslut. Det beskedet fick jag i början på förra veckan, så att någonstans kommer vi ändå närmare ett beslut på Bergström, men jag tror inte att det är så att det smäller till med någonting med Alexander Bergström här och nu. Men där tror jag HV faktiskt hoppas lite grann på att de, för det är ju en skicklig spelare i powerplay.
Ja, verkligen. Nej, men då tackar vi för oss, va, för det här avsnittet.
Ja, men det tycker jag. Nu höll vi på länge igen, men det är roligt. Vi bara babblar på.
Ja, hockey, finns det något roligare? Vi är tillbaka om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.